Jag har alltså hunnit en bit på vägen i den här själavårdsundervisningen. Och de av er som kommer lite tillfälligt kanske går miste om ett och annat, eftersom det här är väl, vad är det, lektion 30 ungefär, eller vad är det? 25. Ja. Vi började förra gången att studera min hjärtvän i skriften, nämligen hemmasonen. Och hans så kallat förlorade broder, som dock blev återfunnen och fick liv på nytt. Vi såg att den förlorade sonen, han levde i ett uppror. Han gick omkring med ett uppror i sitt hjärta som han också levde ut. Och genom att han levde ut det, så fick han så småningom skörda konsekvenserna av sitt uppror. Och de konsekvenserna, den skörden, ledde honom till en omvändelse. När han kommer hem så önskar han bara en enda sak. Han önskar få tjäna fadern. Det är den högsta lyckan, det är den högsta tryggheten, det är den högsta saligheten som han kan tänka sig. Och när han kommer med den attityden, så kan fadern välsigna, och välsigna rikligen. Hemmasonen, han gick omkring med samma sorts uppror i sitt hjärta, men han var kvar hemma ändå. Och därigenom så var han skyddad för många svårigheter. Han kom aldrig in i den situationen att han med avund behövde stå och se på svinen när de glufsade i sig fröskidor. Men just för att han var skyddad, så kom på något sätt hans uppror aldrig i dagen. Han var besviken på sin tjänst. Han var avundsjuk på brodern, som hade varit ute i fjärran land och levt upp faderns ägodelar tillsammans med horor. Åtminstone var det han tänkte sig om sin broder. Han kunde ju inte riktigt veta vilket, men det säger en del om hans tankeliv när han anklagar brodern och fadern omväxlande för det här. Han blev skyddad för mycket av konsekvenserna av sitt uppror. Men så att säga, det missnöje han gick och kände, det förde med sig en konsekvens som till sist blev honom allt för tung. Och det var den konsekvensen att tjänandet hos fadern blev så tråkigt. Han upplevde inte alls sin tjänst som en glädje, utan han upplevde sin tjänst som en börda. Du kan jämföra med hur det står i Matteus evangeliets 20 kapitel. Där hittar du liknelsen om vingården och vingårdsmannen som går ut lite då på morgonkvisten och vid tredje timmen och sjätte timmen och nionde timmen och elfte timmen var det. Och så småningom så ska de ha sin lön. 8 versen har vi hunnit idag. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen: kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid 11:e timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer. Men de fick var sin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren: det där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer det med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och det första sist. Just den här repliken: du jämställer det med oss som har, vadå, slitit hela dagen i solhettan. Som det står i gamla översättningen, som har burit dagens tunga och solens hetta. Var de nöjda? Var tjänsten i sig själv en lön? Nej, de var besvikna. Och du ser samma avundsjuka kommer fram här. Tänk vad mycket de fick i jämförelse med oss. En sån timlön. Vi måste väl minst bilda en fackförening här. Och klaga. Och kräva vår rätt. Mot slutet av sista lektionen förra gången i tisdags så började vi ta upp det här med att ingen av dem hade egentligen någon valfrihet. Den förlorade sonen, han gick inte hem när pengarna såg ut att börja tryta, utan han gick hem först när han var helt utsvulten. Och den förlorade sonen, han står utanför festsalen, sur och arg och besviken. Han har heller inte någon riktig valmöjlighet. Båda var bundna i sitt beteende. Vi har talat om att det som binder oss, det är som regel träldomens andemakter. In till dess att vi vill överge det som är vårt kötsliga bidrag till bundenheten. Och vi gick igenom i förra gången några exempel på sådana andemakter som vinner insteg i en människas liv när hon börjar leva i uppror. Vi talade exempelvis om hat, hämnd, bitterhet, hänsynslöshet, känslokyla, tuffhet, hårdhet, karriär, makt, status, prestige, högmod, stolthet, ärelystnad, skadeglädje, sadism, hypersexualitet, homosexualitet, våld, mord, kritiklust, envishet, njutningar, droger, utsvävningar, lättja, dagdriveri, parasitism, girighet, misstänksamhet, mani och okkulta andemakter. Det låter lite ruffigt när man läser upp det så här. Men vi ska hela tiden ha den här sången i minnet, fäst dina ögon på Jesus. Det är inte intressant i princip vad det är som tvingar, utan fäst dina ögon på Jesus. Men vi måste gå igenom det här därför att annars får man inte någon fullständig kunskap. Och vi ska gå igenom också lite grann vad man kan bli bunden i ett liv, så att säga, i en falsk underkastelse, den som hemmasonen levde i. Han ville uppror, men han lät sig på något sätt föras in i en falsk underkastelse. Självförakt. Ensamhet. Övergivenhet, bortstötthet, värdelöshet, fruktan, ångest, skräck, panik, svartsjuka, avund, osäkerhet, mindervärde, självömkan, depression, skuldkänslor, perfektionism, intolerans, självupptagenhet, moralism, onani, pornografi, dagdrömmeri, förljugenhet, alkohol, droger, obeslutsamhet, osäkerhet, nervositet, självmord, nervositet, sa jag, självmord, fobier, alltså basilskräck. Man måste kolla 10 gånger om ytterdörren är låst på kvällen. Har man gaskranar måste man gå upp då mitt i natten och kolla. Man vågar inte åka buss, man vågar inte vara ute tillsammans med människor. Fobier kallar vi allt sånt här. Åka i små hissar och sånt. Passivitet och oföretagsamhet. Då får vi ha ett litet lovsångsbreak nu efter det här, för att som sagt, mörkrets andemakter är egentligen alltid ointressanta, men en sån här lista fyller den funktionen att man lite grann förstår att man kan bli bunden i allt sånt här, och man kan ha varit bunden så länge. Man blir naturligtvis inte bunden i alltihopa det här, va? Tack och lov, man blir inte det. Men var och en av oss plockar ut en liten kombination som passa för oss själva, vill jag på säga. Och vi ska strax gå in på det. Men det jag tycker är evangelium i det här, och vi måste hålla det evangeliska perspektivet klart för oss. Det man kan ha varit bunden i sånt här så länge som man säger det är jag. Det behöver det visst inte vara. Utan det är saker som du kan vara inställd på att du kan bli löst ifrån. Att den bundenheten inte går att bli löst ifrån med världsliga medel. Utan att psykologerna säger, ja men det här får du lära dig att leva med. Det är klart. Det är ju du. Pyttan, det är inte du. Utan det evangeliska är att du kan se allt det här som kanske är egenskaper som du själv har försökt att täcka över i det längsta i ditt liv. Och så säger du, halleluja, det kanske finns en möjlighet att bli av med det här. För det är inte jag. Det är bara något jag är bunden i. Tack och lov. Och då har vi fått lite grann mera av det positiva perspektivet, det evangeliska perspektivet. Vem har nu en gitarr så att vi kan sjunga och vara glada? När vi nu begrundar vår vän hemmasonen här och börjar kolla med de här listorna. Man ska ju inte kolla med listor precis, man får inte bli fyrkant i den här branschen. Men för att vara lite pedagogiska så får vi vara lite fyrkantiga. Ingen regel utan undantag. Men i kontakt med levande personer måste man vara väldigt aktsam så att man inte blir någon sorts pang, pang, pang. Men när vi börjar kolla så ska vi finna att han har plockat till sig bundenheter ur båda listorna. Han är vred. Men han är också besviken. Och känner sig övergiven och bortstött. Här finns drag av självömkan. Av besvikelse, men här finns också drag av vred. Här finns drag av underkastelse, här finns drag av uppror. Och vi kommer in i det begrepp som jag nämnde redan första lektionen vi talade om själavård. Ni minns vi talade om att själavård är till för att hjälpa människor ut ur bundenhet. Och jag nämnde också att bundenheten är i praktiken alltid förenad med fruktan. Och nu när vi har hunnit lite längre i det här så ser vi att fruktan är egentligen så som det står i Hebreerbrevet 2:15, alltid en fruktan för döden. En fruktan för fördömelsen. Befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv, står det. Hebreerbrevet 2:15. Men så sa jag att kluvenhet är också något förhållandevis vanligt. Hemmasonen, han brukade inte dagligdags gå omkring och vara arg. Men det här var alltid ett sånt tillfälle då han plötsligt utan föregående varning kokar över. Eljest var han en sån här natursnäll person som inte kan göra en fluga för när. Foglig, hygglig, trevlig, bussig, villig, anpassbar, ja, behändig och trivsam på alla sätt. Men så plötsligt, utan föregående varning, så byter det. Och han blir jättearg. Och är på intet vis varken hygglig eller villig eller foglig eller låter tala vid sig eller någonting. Jag tror att när det hela hade klingat av, Så var han den första att skämmas över sin ilska. Hur kunde jag vara så dum? Jag skulle vilja bita tungan av mig om det bara hjälpte. Det är inte så ovanligt att man på det här sättet kan pendla mellan två lägen som vi ser att hemmasonen gör här. Och på ett eller annat vis pendlar man då mellan ett läge av underkastelse och ett läge av uppror. Du kan se alkoholisten som i bakrusets vånda anklagar sig själv. Som jag har gjort med mitt liv. Som jag har gjort för min familj. Så jag burit mig åt mot mina barn. En halvtimme senare kommer grabbarna upp i rivningslägenheten. Och de har en krympling i bagaget med sig. Och då kan det plötsligt snäppa över. Jag struntar väl i vad folk säger. Här är det jag som bestämmer. Jag lever bara en gång. Eller om han har familjen kvar, så kan han ändå pendla mellan denna ruelse och hånfullt förakt. Om någon annan, till exempel hustrun, försöker säga till honom att skulle du inte kunna sluta med det här? Du ser ju vad det är för konsekvenser med sig för barnen. Nu ska du hålla käften. Det här begriper inte du. Man pendlar. Är ni med? Man kan på samma sätt pendla exempelvis mellan fruktan och tuffhet. Man kan pendla mellan dagdrömmeri och intensiv utåtriktad aktivitet. Det finns många möjligheter till sån här kluvenhet och pendlingstendens. Ena dagen ska man leva asketiskt och bara äta morötter. Nästa dag så är det ingen gräns på vilken lyx man unnar sig av alla möjliga slag. Och så pendlar man tillbaka. Det kan hända att man pendlar mellan anorexi, att inte äta alls, och hetsätande. Det är ju en typ av pendling som har talats mycket om på senare tid. Och man förstår inte sig själv när man lever så här. Därför att den som så att säga har sin huvudpunkt i anorexin, i underkastelsen, och som plötsligt blommar över i upproret och hets äter. För honom är det så svårt att förstå sig själv. Man upplever ofta en sån speciell förnedring i det här att det pendlar mellan varandras motsatser. Man tycker om jag åtminstone bara var i det ena läget så skulle jag begripa mig själv och acceptera mig själv. Men när jag nu pendlar mellan två motsatser så har jag så svårt att ha någon respekt för mig själv. Många säger, jag är ju inte klok. För att tala vanlig svenska. Observera, det var inte min synpunkt på det hela, utan det är den man ibland får höra ifrån dessa människor själva. Men det här är inget konstigt och det är inget märkvärdigt och det är ingenting att bli varken orolig eller bekymrad för. Utan det är ofta så, när vi kommer in i bundenhet, att vi också kommer in i kluvenhet. Där vi pendlar mellan två motsatser. När vi läste i första Mosebok 3 om vännen Adam, när han hade ätit frukten ifrån det förbjudna trädet, så såg vi att han började omedelbart leva i fördömelse. När Gud kommer på aftonen då det svalkas i lustgården, så springer han och gömmer sig. Och vi måste ha det perspektivet klart för oss. Alltihopa det här, det handlar på något sätt om konsten att leva vidare med sin fördömelse. Hur fördömelsen, förkastelsen, än har blivit så att säga en börda i mitt liv, så måste jag på något sätt lära mig leva vidare med den bördan om jag inte kan bli fri ifrån den. Och det är bara Herren som kan göra mig fri ifrån den. Det finns ju ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och det är för att det inte finns någon sådan fördömelse som vi vågar gå in i de här problemen idag. I förvissning om att allt sammans i alla fall redan är uppklarat och är uppklarat också i mitt liv. Men om du tänker dig så här att jag kanske har levat i många handa svårigheter och besvikelser. Så är det kanske naturligt både att jag har en tendens att dra mig bort ifrån människor, därför jag är rädd för dem. Jag har upplevt så många besvikelser ifrån andra människor. Jag drar mig undan till ensamhet. Och samtidigt när jag sitter där i min ensamhet, så anklagar jag människorna omkring mig. Varför ska jag behöva vara så ensam? Och så kan jag pendla mellan ett läge av självömkan och vrede. Och rätt vad det är, när jag går över ifrån självömkan till vrede, så kanske jag sätter mig vid telefonen och ringer upp någon. Mig ska de inte slippa undan. Bara för att de har förskjutit mig, så ska de inte tro att de kan sitta där och ha det roligt. Jag ska ringa upp. Och när det svarar någon i andra ändan, så kanske man redan är tillbaka i sitt andra läge. Vreden är borta, men ledsenheten finns kvar. Allt det här som jag nu delar med er är tankar som jag läst i en bok. Jag har inte hittat på det här själv. Utan mina ögon för de här tingen öppnades när jag läste en bok skriven av ett amerikanskt pastorspar. De heter Hammond i efternamn. Jag kommer inte ihåg vad de hette i förnamn. Den hette Pigs in the Parlor. Ett lite lustigt namn, betyder svin i vardagsrummet. Och den handlar alltså om befrielse. Jag menar som här. Så att säga, ingressen i boken var detta att om det kommer en gris in i vardagsrummet, så lär man sig inte att leva med honom, utan man kastar ut honom. Och det slutade inte lukta gris i vardagsrummet, för den sista grisen har kommit ut. Det är också en liten hemlighet i det här. Men då berättar de här båda personerna hur de hade varit i själavård med en svårt lidande människa och inte kommit någon vart. Och då hade Herren visat de två händer. Och visat att de här båda händerna är varandras spegelbilder. Och börjat på fingrarna teckna de här olika bundenheterna som vi har talat om nu. Så att de skulle se att de bundenheterna egentligen var varandras spegelbilder. Och att man ofta kan se hur det i en sån här bundenhet finns både original och kopia, eller två saker som är varandras motsatser. Så att där själva anklagelsen finns, där finns också i princip vreden, anklagelsen utåt, där anklagelsen inåt finns. Där självföraktet, underläget finns, där finns också ofta önskan om att vara i överläge, att vara bättre än andra. Spegelbilderna finns där. Och som sagt, man pendlar ofta mellan två lägen. Därför ska vi aldrig bli bekymrade om vi upptäcker detta hos oss själva, eller om vi ska hjälpa någon människa och upptäcker att det finns två lägen i det här. Jag kommer ihåg första gången som detta stod klart för mig. Jag skulle hjälpa en människa som var otroligt snäll och foglig och på allt sätt ödmjuk och passiv. Och som plötsligt kunde blomma ut i vredesutbrott som fullständigt nästan blåste men in i väggen, så att säga. Man undrar, vad var detta för någonting? Sen när man träffar människan nästa gång så var han snäll och ödmjuk igen. Försökte man då föra det där vredesutbrott på tal, så ja, det pratar vi inte om nu. Det bara blir så här ibland. Och jag förstod inte då att det egentligen är samma sak. Fast den ena gången går det utåt och andra gången går det inåt. Man måste förstå att eftersom det är två spegelbilder och båda är oäkta, så säger ingendera någonting om människan själv. Utan människan själv är något annat än både den här underkastelsen och upproret. Och det kan du se också i detta, att en människa som på detta sättet pendlar fram och tillbaka har svårt att befinna sig på samma nivå som sin omgivning. Antingen så finns man i den här passiva ödmjukheten inunder, eller också så finns man över. Du kan se det ibland på människor som blivit mycket auktoritärt fostrade. Och som vuxna kanske också blir mycket auktoritära till sitt väsen. Här är det jag som bestämmer. Och som kanske lever i en kraftig önskan om att stå i en särställning, utveckla makt och betydenhet. Inte alla som blir auktoritärt fostrade blir ju passiva, utan en del blir istället motsatsen, dominanta. Och då förhåller det sig så här, att när omgivningen plötsligt tröttnar på denna dominanta persons oinskränkta dominans och börjar att sätta hårt mot hårt, så upptäcker man till sin förvåning hur den personen plötsligt blir väldigt ödmjuk. Varför det? Jo, därför att han snäpper över i det andra läget, så att säga. Underkastelseläget, det finns där också. Och man tänker att ja, nu har vi ju verkligen kommit till tals med varann. Det var ju roligt. Nu har han lyssnat på mina synpunkter och nu ska vi nog kunna hjälpas åt. Nu ska vi kunna samarbeta, nu ska vi kunna följas åt på vägen. Nästa dag är han tillbaka i överläget igen och allt är precis som förut. Och man undrar, vad i all sin var det som händer nu då? Och så till sist så tappar man tålamodet igen och trycker till. Och så kommer den här ödmjukheten. Och så känner man sig som en stor bov. Man tänker så här, ja, men den människan går ju inte att samarbeta med mindre än man sätter sig på honom. Och ibland är det så. Intill dess att den personen vill börja överge båda sina bundenheter. För det här är så att säga en hemlighet i detta. I regel när man pendlar så ligger man inte 50% i ena läget och 50% i det andra läget, utan man ligger någonstans 97-98% i det ena och 2-3% i det andra läget. Och det där, vad ska vi säga, andra läget, det som man bara befinner sig i vid så sällsynta tillfällen som möjligt, det är någonting man inte vill kännas vid i sin personlighet. Jag tror att hemmasonen, han var arg utan att kunna hjälpa det, men jag tror inte han ville vara arg. Och jag tror att när så att säga det hela var överspelat, så var han den första att sörja och beklaga att han hade blivit arg. Men vägen till frihet för honom tror jag ligger i att han får upp ögonen för att hans visserligen sällsynta men kanske okontrollerbara vrede och hans underkastelse hänger ihop med vartannat. De bildar en enhet i hans liv. De är två bitar av samma sak. Och de finns hela tiden i hans liv, fastän han för att göra livet lättare för sig lägger lock på vreden. För detta med att pendla är en ganska tung sak. Även om det händer att man gör det. Och det här är inga sällsyntheter. Sitt nu och tänk att oj oj oj, det är bara jag på hela den här kursen som har det så här. Det är det visst inte. Utan så här är det för de flesta av oss. Take it easy. Very easy. Utan koncentrera dig istället på att finna vägen ut. Alltså när man upptäcker i sitt liv att man pendlar mellan två lägen som är spegelbildet i varandra. Och man försöker liksom förgäves att hitta vägen mellan dikerna så att säga. Lyckas aldrig riktigt hitta den vägen mellan dikerna. Utan än är man i ena diket och än är man i det andra diket. Ibland är man i upproret, ibland är man i underkastelsen. Nå, det där är ett väldigt jobbigt tillstånd. Och det är helt naturligt att vi var och en försöker att hålla borta det ena ur våra liv. Och somliga människor har lättare för att falla in i underkastelsemönstret. Andra har av anledningar som är mig fördolda lättare att falla in i upprorsmönstret. Och man försöker på allt sätt satsa på det ena eller på det andra. Jag menar, det vet du ju, att om du går ut på gatan en sen kväll och så träffar du ett gäng med tuffa tonåringar, blanka knastrande läderjackor och så här, de vet ju vad de vill. Men du vet också att om du kommer till tals med dem en och en och de verkligen vågar lägga av den här tuffheten, inte är de då plötsligt på samma nivå som du. Utan det hjälpsökande barnet tittar fram. Men det där kan man ju inte gå omkring och liksom demonstrera vare sig för sig själv eller sin omgivning om man ska vara tuff. Det är man ju inte trovärdig, utan det hjälpsökande barnet får på något sätt förskjutas bort runt horisonten. Men då är det så här för den här tuffingen. Han måste våga börja hämta fram den spegelbild som han inte vill kännas vid. Han måste våga börja bejaka. Det hjälpsökande barnet i mitt liv, det är också jag. Eller rättare sagt, varken tuffheten eller barnet är jag. Utan jag vill bli löst ifrån båda delarna för att kunna finna mig själv i Kristus. Och jag tror det är så också för vår vän hemmasonen här. Han blir inte arg så där varenda dag. Kanske inte varenda vecka eller varenda månad heller. Men då och då kokar han över, som han gör här i berättelsen om den förlorade sonen. Och varför kokar han över? Jo, därför att han har gått och lagrat ganska mycket. Vrede och besvikelse. Du har aldrig gett mig ens en killing. Här har jag jobbat och slitit i alla år och var i tacken för det. Han är sur på sin far. Nå, men i vardagslag så vill han inte kännas vid sin vrede. Och för att på något sätt skona sig för sin vrede så går han extra mycket in i sitt tjänande. Extra mycket in i sin snällhet och sin underkastelse. Och om inte vreden blommar som bäst i hans liv, utan han lyckas hålla ihop det hela, och man frågar honom: du är la ganska sur på farsgubben i alla fall. Nej, jag, och vi är de bästa vänner. Därför att man önskar inte vara det. Man vill inte vara det. Det ger en sån börda inom en. Att känna att hela lydnadsmönstret och snällhetsmönstret är något jag har flytt in i bara för att slippa sig min vrede. Men så är vägen till frihet går i detta att man ser helheten. Jag brukar säga att ungefär 75% av alla själavårdssamtal jag har slutar med att vi får börja att förlåta människor. Och jag vågar säga mer än hälften av de samtalen handlar om att personen, när han kom till samtalet, hade ingen aning om att han hade någon att förlåta för något. Utan istället så är själavården ofta någonting som får hjälpa den förnedrade människan att inte bara se sin fruktan, sitt självförakt, sin ensamhet, sin övergivenhet. Vad det kan vara mera som opererar som något tungt i hans liv, utan att han också får se motpolen: bitterhet, vrede, hämndlystnad. Eller vad det kan vara mera. Nu är det så här att när jag säger att cirka 75% av alla samtal slutar på det här sättet, så är det därför att de som kommer till samtal och söker hjälp är oftare hemmasöner än såna här mycket dominanta personer. De söker inte så ofta hjälp för sin belägenhet. Men vi behöver inte fästa oss vid siffror här. Utan det som är det intressanta, det som är det viktiga, det är att du får se helheten. För motsatsen finns alltså också. Du kanske får ett samtal med en människa som är van att klara sig själv. Van att lyckas bättre än alla andra. Som har en väldig energi och drive i sitt liv. Men det är bara det att det blir på något sätt problem. Samarbetsproblem. Problem i äktenskap och familj. Problem på många sätt. I det längsta har den här personen försökt att arbeta sig igenom alla problem. Var ännu duktigare, ännu framgångsrikare, ännu större, bättre och starkare. Men till sist så kanske det inte går längre. Och han kommer till samtal. Okej. Det är inte så svårt att få en bild av hans dynamiska, utåtriktade personlighet. Men finns det en spegelbild? Finns det en spegelbild av rädsla för ensamhet? Finns det en spegelbild av rädsla för misslyckande? För vems skull har han varit så dynamisk? Har det varit för världens och mänsklighetens skull? Eller har det varit därför att han har ett behov av att visa att han kan? Och så får man börja att se. Finns här nu en spegelbild till det som han lever i normalt? Finns det så att säga ett andra läge som han kanske bara är i mycket sällsynta ögonblick? Men som han får börja att vänja sig vid att se. och bära fram. Och när han då får se helheten, det är då som vägen till frihet finns där. Därför att när vi ber Gud om hjälp med halva problem. Om du till exempel går omkring med en stor vrede i ditt liv. Men den vreden är helt bortgömd. Och för att du ska kunna gömma bort den så lever du i en väldig ödmjukhet och en väldig undfallenhet. Som leder dig in i en massa människofruktan och en massa problem. Okej, du vill bli av med din människofruktan. Du vill bli av med din känsla av ensamhet och ångest och oro. Ja, vi går till Gud och så ber vi, käre Gud, hjälp nu till med allt det här. Ja visst, men vreden finns ju kvar. Och du förstår, den tar omedelbart ut sin rätt, även om du får hjälp av Gud och blir av med din människofruktan. I och med att vreden finns kvar så kommer snart det andra att finnas på nytt i ditt liv. Och så har man den här erfarenheten att, ja, det lönar sig inte att be Gud om hjälp. Det här har jag bett Gud om hjälp med så många gånger och jag har aldrig fått någon hjälp. Den vanligaste orsaken efter min erfarenhet är att man har inte sett hela problemet. Jag brukar ta den jämförelsen, det är som du tänker att du har ett trä som står i vägen. Så tar du sågen och så sågar du ner trädet. Knak säger det, så faller hela trädet och du är jättelycklig. Det kommer gubbar och sågar upp det och fraktar bort det. Så går det ett litet tag, men så står där ett nytt träd. Det kanske står flera stycken till och med. Därför roten fanns kvar. Och roten kan du ofta se här som så att säga den del av problemet som man inte är varse i sitt eget liv.